avsnitt av Studio Klassiker. Med oss idag är Fredrik Nyblad. Han har haft sin hundkoja sedan innan han kom in i puberteten, men nu har han mognat något och har även en Volvo 240. Hur är läget, Fredrik?
Det är fint. Jag har varit ute och kört med min tredje äldre bil, min Ford Fiesta.
Aha, okej. Okay. Och så har vi ju Joakim Bergqvist också med oss, som har en imponerande vagnpark med en fantastisk bredd. Från Alfa Alfetta till BMW 3.0 via Volvo 1800E. Hur är läget med dig, Joakim?
Jo, men det är ganska bra, får jag nog säga. Det är just den här bilparken som grämmer mig lite. Borde kanske minska ner antalet bilar.
Ja, det är svårt att bestämma sig där, tror jag.
Ja, det är det. Väldigt svårt.
Och jag heter Carl Egelius. Och välkommen till tidningen Klassikers egen redaktionspodd. Klassiker är ju inte bara en tidning, det är väldigt mycket annat som händer också. Förutom den här podden så har vi webben klassiker.nu, YouTube-kanalen som heter Klassiker 1900-talets bilar, och så har vi en Facebook-sida. Dessutom så ger vi ut en rad olika one-shots, alltså specialtidningar med olika inriktningar. Vi har Saab Cars Magazine, vi har Volvo Klassiker, och så har vi Klassikerguiden som kommer ut en gång om året. Dessutom har vi vår samlarserie som nu är uppe i över 20 utgivningar om olika bilmärken. Så när jag frågar dig, Fredrik, vad du håller på med just nu, så behöver du inte alls vara just tidningen Klassiker, eller hur?
Nej, det är allt möjligt som pågår.
Vad är det senaste?
Det senaste är att jag har varit med på inspelningen av en kommande svensk Netflix-serie som heter Den osannolika mördaren, som ju handlar om Skandiamannen och mordet på Olof Palme. Och då tar vi oss till 1986, och då behövs ju någonting för att placera oss där, och det är ju bilarna en viktig del naturligtvis. Så där har jag varit med som statist med min Ford Fiesta, som ju är en bra vardagsbil och som ju dessutom inte varken är svart eller vit till karosskulören, och det passar ju ännu bättre om man gör film, har jag förstått.
Eller röd ska det inte heller vara, har jag förstått.
Nej, det ska det inte heller vara. Det ska vara lite lagom diskret. Man skapar en bakgrund.
Jaha, så du kommer att få ditt namn på slutet där som Fiestamannen, eller?
Nej, det tror jag knappast. Det är ju en fantastisk organisation att göra en sån här tv-serie. Det är verkligen imponerande att se hur alla kutar runt. Men det är ju väldigt mycket arbete för varje sekund som produceras. Och som bilstatist så kanske man får vara glad om man är riktigt snabb när man ser serien. Så kommer man väl se min bil blinka förbi, tror jag.
Men du har ju varit med på andra tidigare inspelningsplatser på filmer och serier och sånt där. Nu förstår jag att du inte får avslöja någonting om just den här. Men hur är stämningen på plats liksom? Jag förstår att det är mycket väntan och sådär, men det känns ändå som det är ganska fascinerande och lite barnsligt lockande på något sätt att få se hur det går.
Ja, det är det ju verkligen. Men man måste ju förstå att man är lägst i rang som bilstatist. Alltså det. Men jag tycker ändå folk är väldigt trevliga, och det är ju väldigt varm och professionell stämning på något vis i en sån här produktion.
Men om vi säger på just det här, utan att gå in på detalj vad det handlar om eller hur scenen utspelar sig, hur många bilar var det på plats då? Man tänker rent vardagsbilar som bara ska figurera i bakgrunden och knappt ens det.
Ja, det var ungefär en 6-7 bilar. Och sen är det ju då, det som är, eftersom det här handlar om Palmemordet, så blir det ju väldigt många polisbilar också. Jag tror det har nog inte, det här överträffar ju den samling av så kallade hockeyklubbsbilar som polismuseet har, den som är hopdragen nu. Och det är ju bilar som ägs av privatpersoner och även en bil som har folierats speciellt för det här syftet, eftersom det syns ju väldigt specifikt på de nyhetsbilder som många av oss har minnen från mordnatten.
Okay,
Så den var ju väldigt viktig att återskapa, men det var ju otroligt fascinerande att vara på plats på Sveavägen och se hur du att återskapa hur Sveavägen och korsningen Tunnelgatan såg ut då 1986. Mm. Det var närmast en även om det är ett sceneri, så är det ju en närmast fysisk upplevelse att se det här faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Ja, jag körde förbi där på dagen här i lördag, så såg att de har ju satt upp de här Dekorima, det som var butiken då som var utanför, som inte finns kvar idag. De har satt upp skyltarna från därifrån som sitter uppe nu.
Ja, och inte bara det, utan det är ju reklamskyltar från 1986 och reklam från 1986 och även att stolparna till trafikljusen har blivit gula igen. Så det ska väl verkligen bli kul att se det här när det blir klart i höst.
Jag passerade också den här Tunnelgatan Sveavägen. Det är ju en liten happening verkar det vara här i Stockholm de här dagarna de har spelat in. För på dagtid så står ju sakerna kvar. Så det är många som går och tittar och fotar och blir förvånade.
Det
varför det står reklamskyltar för hyrkassetter och sånt där. Det var bland annat. Men då var jag så fascinerad av just de här stolparna, för de är ju gula. Och då gick jag fram och tittade lite på dem. Mitt sällskap var inte riktigt lika intresserad av det här. Men jag fick springa fram och titta en stund i alla fall. Och då var det ju en liten strumpa med cardboardband de hade satt. Det var väldigt fascinerande att, liksom, att det var färdiggjort för att men det går snabbt här och kitta upp en stolparna.
Jag tycker det är synd att det där försvann, eftersom det där var ju en poäng för den som är synskadad att man skulle kunna se stolparna lättare, speciellt eftersom det är ganska mörkt i det här landet. Och det försvann ju på 90-talet och ersattes av gröna stolpar. Men så blev det ju en kompromiss där, att då var det någon som kom på att det fanns synskadade, så då blev det ändå gula små band på de här gröna. Det blev varken hackat eller malet, tycker jag.
Ja, men det är ju otroligt fascinerande att de väljer att göra det här på den verkliga platsen. För det, jag menar, i normalt sett så skulle man väl bygga upp en kuliss och sen så utgå från det, för det skulle vara betydligt bekvämare och gå betydligt fortare. Men nu har de verkligen gjort det på den platsen där det skedde. Det tycker jag är otroligt fascinerande.
Det blir ju ganska stökigt. Det blir ju människor som rör sig här, och det gäller ju att stänga av Sveavägen. Är ju en ganska stor operation för trafik, alltså.
Ja, och sen har de ju, det är ju omöjligt att inte få någon publicitet runt det. Det ligger ute filmer på olika sociala medier som visar i princip hur skotten, hur det kommer att se ut.
Ja, lite skrämmande, och är väl ändå att nästan de här avspärrningarna de gör under filminspelningen, de verkar ju nästan vara större, i alla fall lika stora som under själva brottsnatten. Och ja, det kan ju... Ja.
Nej, verkligen.
Ja, nej, för en filminspelning går det ju inte att spärra av större.
Nej, precis. Men för andra kanske det går, men vi kan inte lägga oss in i den här diskussionen faktiskt. Nej.
Ja, men Joakim, om du skulle vara med i någon filminspelning då, med vilken bil tror du skulle passa bäst, och vi skulle vara mest attraktiv för honom, och i vilken typ av produktion?
Oj, det är en svår fråga. Jag vet inte, jag har fått för mig att mina bilar är lite mer åt det här, om man kan spela in kanske någon form av mer actionbetonad film. Jag tänker ju däck på 3.0, det är ju en klassisk Baader-Meinhof-wagen.
Du pratar om din BMW.
BMW 3.0, helt rätt. Ja. Den är ju en snabb och komfortabel vagn med mycket utrymme för snabba lån man har gjort inne på bankkontoret eller postkontoret. Så kan man ju få plats med mycket sånt i bagaget. Och det sägs ju så att jag vet inte om det var så även i Sverige, men när svårt de fick in en stöldanmälan på en 3.0 på den tiden, så visste man att det var ett rån på gång. Och det kanske ligger lite i det faktiskt, för att de var väldigt bilar och det är ganska rymliga bilar.
Ja, men det tycker jag. Ja. Det får du anmäla den till någon sån här filmsajt, för den tror jag. Din Alfa är ju röd, så den får vara en huvudroll i så fall.
Ja, precis. Men det kan jag tänka mig också. I så
det var ju någon tv-serie var det en film som var med Björn Kjellman i huvudrollen.
Ja, just
det. Där det kördes en Alfa Alfetta för inte alls så länge sedan.
Ja, det var nog 25 år sedan ungefär den här filmen spelades in.
Ja, inte alls så länge sedan.
Nej, precis. Men jag blev väldigt... För jag... När jag hade köpt den här bilen så ville jag ju kolla upp vilka filmer är det som har med Alfetta. Och så genomled jag den här filmen med Björn Kjellman. Björn Kjellman är väldigt duktig för sig, men filmen i sig kanske inte var så mycket att hänga i gran, vad man kan säga. Men det var faktiskt en Alfetta som var med där hela tiden. Och bilen finns kvar. Det är en nästan identisk bil med den jag har.
Mm-hmm.
Jag kommer inte ihåg ett dugg vad filmen handlar om.
Nej, inte jag heller.
Men bilen var med väldigt mycket i alla fall, så det gör den lite bättre.
Den är så ny så den inte kommit som reprisen, så att jag får vänta till dess.
Det kanske aldrig kommer komma som repris. Den håller ungefär den.
Björn Kjellman har betalt stora pengar för att inte det ska nämnas igen. Han ringer här nu sen.
Precis.
Vi har ju början på ett nytt år, och det innebär ju att nu är det en hel armada med bilmodeller som kommer att uppmärksammas bara för att de fyller jämnt. Förra året var ju till exempel Audi Quattro fyllde 40, där fick den väldigt mycket uppmärksamhet. Vi hade Range Rover som fyllde 50, och nu är det som sagt ett gäng här som kommer att uppmärksammas igen. Vad tycker vi egentligen om det här?
Vad som är ett jubileum är ju väldigt öppet för tolkningar. Det beror ju på vad menar man. Det kanske var en designstudie som presenterades, eller den kanske visades på en salong, eller när produktionen kom, eller när den kom till Sverige, eller det är liksom... eller när den har fyllt veteranbil nu snarare än när den presenterades. Så det, ja, det kan finnas så många varianter, så det man kan gratulera hela gänget, tycker jag.
Ja, det finns ständigt ett jubileum att hala fram. Det var ju då för exakt 50 år sedan som 1,1 liters motorn med enkel förgasare
eller en ny färg kanske.
Ja, ja, precis.
Det går alltid ett jubileum på något sätt. Men det som jag tycker ändå är lite kul med sådana här, när man uppmärksammar kanske ett visst 50 år tillbaka eller 60 år tillbaka, det är ju då om man kan hitta lite mer nischmodeller eller udda modeller som folk har glömt bort att som överhuvudtaget fanns och uppmärksamma dem. Men i regel så blir det ju att det nästan alltid är de här modellerna som redan är kända bilar, det är de som tas upp ännu en gång och skrivs om ännu en gång.
Ja, precis. Det är just det här att man kan se det som en chans att faktiskt påminna om bilar som är bortglömda.
Ja,
så därför
precis.
Jag har gjort så här nu att jag har laddat vår biltombola som annars brukar innehålla olika bilmodeller. Nu har jag laddat den bara med årtal.
Mm.
Och då är det väl årtal då som på något vis kan ses som att det är någon form av jubileumsårtal. Då.
1721 alltså.
Ja, faktiskt så är det ju så att vi missade ett stort jubileum förra året.
Jaha.
Det var ju nämligen 250 år sedan som Cugnots ångvagn visades på Paris-salongen.
Det var en ganska bra salong, vill jag minnas.
Ja, faktiskt. Det var mycket välbesökt.
Var du där?
Jag var på provkörningsresan. Jag var och faktiskt. Jag får med att Kristi Glänning var med också. det är ju det som räknas som det första motordrivna fordonet, Cugnots ångvagn, som kom 1770.
Mm.
Vi kanske ska börja helt enkelt med nu att dra ett årtal här i biltombolan. Joakim, kan du starta igång den?
Absolut. Får tjåka lite bara. Nu gick den igång nu.
Då ska vi se. Då har vi sticker in handen här och får fram en lapp där det står 1971. Vad kan det ha kommit då?
Då kom ju till exempel Fiat 127.
Ah.
Som ju jag tyckte en gång i tiden att den var både ful och tråkig, och så var de ju väldigt rostiga. Men jag måste säga att ju mer jag har hållit på och ägt och skrivit om småbilar, så har jag förstått vilken viktig bil det här var. Och vilken viktig föregångare det var för det som är den moderna småbilen. Med sin framhjulsdrift och tvärställda motor. Men då 1971 så saknade den ju faktiskt en viktig komponent i det som vi ser som hur en småbil ska vara. Vad kan det ha varit för någonting?
Halvkombiluckan.
Precis, för det kom faktiskt året efter.
Det var bara en liten brevlåda på de första.
Ja, precis. Och det roliga också, nu kan inte jag det, jag inte riktigt förstår det här, men just med den tvärställda motorn och hur motor och växellåda var ihopsatt, var ju någonting som Fiat hade testat i mindre storskalig produktion, först med Auto Bianco och senare med Lancia. Men det är ju också det sätt som bilar ser ut idag. Men det här blev ju verkligen en stor succé för Fiat, och redan 1974 så hade man gjort 1 miljon bilar, och inte minst i Sverige så sålde den ju bra. För det tror jag de flesta har minnesbilder av.
Ja, den kom ju otroligt lägligt i samband med den stora bensinkrisen, oljekrisen. Fiat var ju verkligen på gång där och kunde leverera småbilar som drog lite bensin. Det var ju många som bytte bort sin stora bränsleslukande bil mot en Fiat 127 eller 128 bara för att få en lägre förbrukning.
Jag skulle vilja prata om en bil som ju inte alls gjorde sig lika stort antal, men som jag tyckte om redan som barn. Nämligen Alpine Renault A310. Jag minns ju min lilla Majorette-leksaksbil som jag tyckte väldigt mycket om. Sen har jag ju förstått den stora legendaren från Alpine Renault är ju A110, som ju är väldigt omhuldad. Men jag var ju lite för ung för att liksom, A110 är ju liksom inget som jag har något begrepp om, utan jag gillar ju A310, som ju är, jag tycker är riktigt, riktigt snygg. Och det var ju en bil med kaross i armerad glasfiber och en centralrörsram. Och från början hade den ju en 4, men sen då från 76 så fick den ju den så beryktade PRV6an, som ju ja, många tycker är både slö och dålig, och den kanske i Volvo 260 så kanske är inte den roligaste motorn direkt sådär, men jag har ju kört en sån här A310 och helt plötsligt så blir den här motorn riktigt, riktigt rolig. I den här lätta glasfiberkarossbilen så plötsligt, så, och när man har motorn bakom sig, så känns den riktigt, riktigt kul att köra.
Och så har du en manuell låda också.
Ja, för det finns ju andra PRV6-bilar som ju också, man får samma känsla av att det är lite segt. Till exempel DeLorean är ju inte speciellt jätteskojig i motorn sådär. Men när jag körde den här A310 så tyckte jag den var riktigt, riktigt rolig. Den uppfyllde mina... det var inte mina förväntningar, utan tvärtom, den var mycket roligare än jag hade hoppats på. Men sen tycker jag också, förutom att jag tycker att exteriören är riktigt snygg, så är ju inredningen är ju, det här är ju något väldigt franskt annorlunda. Det är ju inte lyx på det sätt som andra man i andra länder skapar. Det är ju liksom inte ädelträ och läder och sånt där, utan den har en slags plyschklädsel som för mig närmast påminner om det här. Det finns ett företag som gör anatomiskt korrekta gosdjur i plysch. Det påminner, som ligger i Gamla stan i Stockholm, det påminner, för mig är det, den närmsta associationen jag gör, det är till deras gosdjur snarare på den här inredningen. Så det är ju väldigt annorlunda än hur man skulle, om man skulle skapa en så pass dyr bil, att hur man skulle göra den. Men det blev ju inte så många bilar. Den gjordes ju fram till 84. Först 2340, om jag förstått det rätt, fyrcylindriga, och sen 9276 sexcylindriga.
Men Fredrik, när var det du körde en sån här då?
Det var ju ett antal år sedan, och då har man ju kunnat läsa i klassiker, och nu närmast i vår samlaralbum om Renault finns ju den artikeln med.
Såldes de nya i Sverige?
Nej, det gjorde de däremot inte. Och att få in den där bilen, den har ägts av en IKEA-chef i Frankrike, som togs tillbaka till Sverige på den tiden då vi inte var med i EU än. Så det var ju väldigt krångligt. Man fick byta motor, för att hitta motor som var typad i Sverige och sådana saker. Så det var ju krävdes en stor ansträngning för att få den gatlegal i Sverige då. Så det kanske är nu man ska importera en.
Ja, verkligen. En annan goding som jag har för mig kom 1971, det var väl Morris Marina.
Just det.
Det var ju British Leylands storsatsning på en bread and butter-bil som skulle vara verkligen super, skulle verkligen gå rakt mot Ford. Och sånt, för den var bakhjulsdriven och hade en traditionell traditionella djurupphängningar. Den var ju i princip baserad på Morris Minor, som i sin tur hade kommit 1948. Så att, men den, trots att den har blivit hånad och det har släppts pianon på den i tid och otid, så var ju det faktiskt en av de få bilarna som drog in pengar till British Leyland under de här åren. För den sålde sig ganska stora upplagor. En sån kupé med TC-motorn där, det ska inte vara så dumt. Hallå?
Nej, men jag sitter ju och tänker här på hur, att det är lite tjatigt när man väl har kommit igång med det här, de här hatkörerna mot en bilmodell, så liksom blir det ett självspelande piano på bilen tydligen i vissa fall. Ja.
Men Marinan är ju väldigt bra faktiskt. Jag hade lätt kunnat tänka mig att köpa en sån. Jag skulle nämligen behöva ha två nya dörrantag till en Lotus, så att det finns absolut ett köpsug på en sån, helt klart.
Ja, för några år sedan så var jag med kompis Filip Sten, och han har ju en Morris Marina 1,3 kupé som vi åkte runt i Finland med. Och sökte för spåren efter British Leyland i Finland. Det var en väldigt trevlig upplevelse.
Det var fina bilder och en trevlig text, men man blev lite deppig, ska jag säga. Några sidor.
Ja, att det är ju tråkigt att det är över. Att det är över med British Leyland i Finland. Jag förstår att du blev deppig.
Ja.
Nej, det var kul. Jag fick lära mig att dubbeltrampa. Det hade jag ju faktiskt inte riktigt koll på innan, hur man gjorde för att slippa skrap när man gick upp från till trea.
Och du har ändå kört väldigt mycket Alfa Romeo 116-bilar.
Ja, det har jag gjort. Men det, jag vet inte, det kanske är en annan form av dubbeltrappning, jag vet inte.
Det där försökte min mamma prata väldigt mycket om också, men jag har fortfarande inte riktigt förstått begreppet.
Nej.
Ger det inte in
på det, till Joakim, när man dubbeltrampar? Kan du berätta?
Det är som att dansa tango, ja. Ungefär. Så att, ja. Man trampar väldigt mycket på alla pedaler tills växer går i.
Ja. Ja, men det brukar jag göra. Det är, ja, det är skrapp säger också.
Jaha, vad säger ni? Är det något mer som måste nämnas på 1971? Eller ska vi ta och dra en ny lapp här i...
Ja, vi startar igång tommelan igen då.
Ja, okej. Okay, det är du som startar. Du har nyckeln.
Mm, ska vi se här. Absolut. Ska vi inte tjocka för mycket här? De är lite sura då. Nu går den igång här. Oj, vad fint det går. Hör ni med ljudet här? Den är så rapp. Vi har ju landsätergasar på.
Oj! Nu händer det grejer här. Nu ska vi se om ni har något att säga om det här. Det här är väl alldeles för nyligen. 1991! Alltså ett gäng nya bilar som blir skattefria i år. Vad blir det första du ska köpa, Joakim, som är skattefritt nu?
Ja, nej, men en sån här bil som jag vill ha länge, som kanske vi har tjatat om tidigare i podden, det är faktiskt den första intressanta Volvon. Och nu vet jag att jag kommer få många lyssnare emot mig här, men det är ju faktiskt Volvo 850. Extremt dyrt industriprojekt i Sverige. Det är väl en av de dyraste skulle jag tro. Men det var, ändrade ju bilden för Volvo, eller var Volvo på väg? De ändrade ju helt. Antingen så gör man en ny kaross, men då byter man inte motor. Eller så gör man en ny motorfamilj, men byter inte kaross. Men det här gjorde man ju dubbelt upp.
Man var ju så illa tvungna, helt
ja,
enkelt.
Ja, verkligen. Och det är ju liksom Volvo som hade varit så kanske konservativa under så många år och byggt sina bakhjulsdrivna bilar med, inte alltid med stel bakaxel, men mestadels stel bakaxel och allting, så kommer man ju med en bil som vid första anblick så ganska lik ut med sina syskon, men som under till hade en betydligt mycket mer raffinerad teknik. Jag menar den här femcylindriga aluminiummotor, Skövdemotorn. Visst hade ju den presenterats i sexcylindrig format i 960, men då hade man ju kortat ner den motorn till femcylindrig här. Och det var ju en av världsnyheterna på de här bilarna, att man hade en tvärställd femcylindrig motor.
Det mest fantastiska med den motorn var ju att den lät så roligt.
Och det var väl inte uppskattat av alla, men det var ju väldigt speciellt för någonting. Volvo som kanske inte direkt, de har fått kända för sina, inte sina motorljud utan snarare fläktljud.
Och sen har du ju ett insugsljud också, som ju, och en känsla i motorn som egentligen inte har så mycket med effekten att göra, med de här korta och långa insugen som fanns på de första årsmodellerna som just gör att man tycker att motorn känns jättepigg och rolig.
Men de här första är då, de första 91-erna, de kom ju 91 som årsmodell 92. Och de har ju en del ganska udda detaljer de här första årsmodellerna. Bland annat det här insugningsröret som ändrar insugningens längd. Då. Det finns ju två rör liksom inbyggt i själva insuget och så beroende på varvtal så skickar man luften i något av rören helt enkelt. Sen har man ju också bärarmar i aluminium. Det tog man bort senare, blev det pressad plåt istället. Och så har man också fyrbultsfälgarna. De satt ju bara på de första årsmodellerna där.
Jag tror att om man slår på 850 på Wikipedia så står väl Volvos designchef Jan Vilsgård som formgivare. Men han var ju på väg att gå i pension då, och den som var ansvarig för det här projektet var ju Rolf Malmgren, som ju tillsammans med sin bror Håkan Malmgren var designers på Volvo. Och Rolf har ju beskrivit det som att man tog fram raspen så fort man hade möjlighet när inte Jan såg på, och filade till den här bilen verkligen i sista chansen. Den kallades ju kantig av samtida motorjournalister, men hade inte man haft raspen framme så hade den varit ännu kantigare. Och en sån chans att göra den mindre kantig var ju de här minilight liknande fälgarna som ju är ganska runda, som också skapar känslan av att den inte är så kantig.
Ja, precis. Och så var det ju återigen smart att man lanserade, kanske inte toppvarianten, men man ser ju ändå en modell, alltså GLT, det var ju ändå förknippat med det sportiga hos Volvo, får man ju säga. Mm. Och att man började med den helt enkelt. Man hade en 170-hästsmotor och ja, de flesta var manuella, fanns många gick ju få automat också, men man började ändå med det att det skulle vara liksom den nya sportiga Volvon. Och så hade man ju som sagt de här fyra stycken världsnyheterna som man sa. Dels var det ju en tvärställd femcylindrig motor, för det hade ju ingen haft tidigare. Femcylindriga motorer var ju inget nytt, men just att de var tvärställd. Och så hade man ju den här ultrakompakta växellådan, en manuell låda som var, den var inte speciellt...
Som inte höll jättebra, va?
Synkringarna på den höll väl sådär bra. Så att det var många bilar där i början som fick byta in. Volvo var ju ganska generösa, så de bytte de här lådorna åt den till ägarna helt enkelt. Men ja, det var väl ändå en ganska intressant konstruktion. Och sen så hade man bakaxeln. Det var inte så att man gick över helt till att skaffa en multilinkaxel. Det hade man ju gjort på 760, där man ju fått en multilinkaxel eller multilänkaxel. Men då valde man att konstruera en axel som hette Delta Link istället. Och den ska ju då kombinera egenskaperna hos en stelaxel. Den ändrar inte spårvidden under utfjädring, vilket är bra då för väguppträdandet. Men du fick ju också den delade axelns goda komfort genom att varje hjul kunde fjädra separat. Och så är det en ganska udda konstruktion.
Ja, men jag kommer ihåg när jag fick köra den första gången. Det var ju en otrolig grej. Det var ju som att plötsligt hade Volvo blivit en Alfa Romeo nästan. Ja, men den lät kul, den var kul att styra in, den var rolig att växla. Och sen så hade man allt det här som Volvo redan var, att man satt otroligt bra i den och den kändes ju säker och så här. Jag gillade verkligen den bilen när den kom, men jag tyckte den var fruktansvärt tråkig att titta på. Det var ju, man blev nästan arg när man, framförallt sedanen med de här enkla bakpartiet och de här raka sidorna. Kombin som kom sen, den var ju faktiskt klart ett lyft vad det gäller designmässigt och hur bilen framstod, tycker jag.
850 var ju kanske inte så djärvt formgiven på det sättet, men jag tycker att den har någonting faktiskt. Om man jämför med exempelvis 940 som är egentligen bygger på en 740, fast den har fått ett högt uppdrag bakparti, precis som 850 har, så tycker jag att formerna känns mycket mer genomarbetade i 850. Det känns som att det är en bil som man har börjat designa.
Absolut, så är det ju.
Rakt igenom. 940 är mer en bil som man har i efterhand, vilket också är försökt att modernisera. Men 850 kombi 93 när den kom där med sina högt stående bakhjul som gick från taket ner till stötfångaren. Det var ju ganska, ja, det var lite annorlunda. Det var ju lite järvt kanske.
Men vet ni det, kombin, fanns den i pipeline redan när sedanen kom, att man visste hur kombin skulle se ut?
Nej, det borde man ha gjort. Och just den här idén med de högt stående, eller de stora bakhjusen, det var ju faktiskt Jan Vilsgård som låg bakom. Så det ska han ha cred för. Men däremot så var ju inte 850 kombin okontroversiell inom Volvo. Det var de som tyckte att man inte skulle göra någon kombi av 850, för den var ju så liten, tyckte man. Och det var ju tur att den falangen inte vann, för att det blev ju en ekonomisk framgång för Volvo. Den sålde ju väldigt bra som kombi. Och man måste ha haft ett väldigt snävt svensk-amerikanskt perspektiv på något vis, om man säger att det där var en liten bil. För på många marknader så var den ju alldeles lagom stor, till och med ganska stor bil.
Ja, vi köpte ju en 850 för några år sedan, ganska tidig, eller hur Fredrik?
Ja, precis. Den hade chassinummer 2011 och den fick ju för 8000 kronor om jag inte minst minner mig. Och den hade ju gått lite över 40 000 mil. Men kändes ju fantastisk att köra. Det enda var ju att den hade det här typiska ett packboxläckage, att den läckte ju olja då mellan motor och växellåda. Och det gjorde ju att vi sålde ju den vidare. Det var ju ett projekt, vi ville ju berätta historien om 850 genom den här. Men tyvärr så finns ju inte den bilen kvar efter det.
Nej. Men det var inte vi som körde sönder den.
Nej, vi har sålt den och den är alltså skrotad nu. Det var det. Ja.
Kan vara Volvo som ryckte in där också.
Kan vara så, precis.
Vi har någon teori om det. Ja. Men ja, 91, var det den enda bilen som kom 91, eller hände det något mera?
Vi är ju inne på en liten, vad kan man säga, gränslandet här hela tiden när vi pratar om bilar. För antingen är det ju vilken årsmodell de presenterades, eller vilken årsmodell som var årsmodellen i sig, liksom, som är den första. Men då tar vi det ett steg till och gör det ännu krångligare här. Och då tar vi ett bilmärke som introducerades först 91 i Sverige. Jag tycker ändå att det kan få vara intressant. Så vilket märke kom 91 till Sverige, tror ni?
Kan det möjligen vara Lexus?
Lexus är ju verkligen en slamkrypare på det sättet. För det Lexus LS då, den hade premiär på Detroit 89. Och 91 så började man testa bilarna i Sverige. Då finns det tidigare provkörningar och tester och liknande. Men det var faktiskt 92 innan bilen verkligen debuterade i Sverige. Men 91 så var det en annan bil. Och som ungefär samma del i världen kommer den ifrån. Inte riktigt lika fin kanske, om man tycker sig så. Och det är ju Hyundai.
Jaha.
Ja, för då är det så att 89 har jag tittat upp här nu. Då registreras den första Hyundai i Sverige. Och så under 90, då började man göra väldigt mycket reklam för det. Men det var faktiskt först under 91 man liksom började lansera det här på bred front. Och man gick ut med båda bilar vi gick och tittade på i försäljningshallarna runt om i Sverige. Och man hade fått tillräckligt många återförsäljare.
Ja, det är bra att vi tar upp det här. För jag väntar fortfarande på den första Korea-bilsträffen i Sverige. Vi ska gå runt och lyssna på K-pop och äta kimchi.
Ja, jag kan inte då. Jag har tvätttid den dagen faktiskt. Så jag har, när var det förresten?
Jag passar oss till dig, Carl.
Nej, jag har väldigt mycket tvätttider. Så jag kan tyvärr inte vara med.
Man då läser de här helsidesannonserna, för Hyundai var väldigt duktiga på att annonsera stort och brett överallt i Sverige. Och då hade de helsidesannonser, men de visade aldrig upp hur bilen såg ut, utan istället var det lite mer konstnärliga fotografier och så långa texter. Och då, om jag då läser upp här, då, Svenska Dagbladet här har jag framför mig, då står det så här i en Hyundai-annons från februari 91. Sluta bry dig om vad andra tycker. Bestäm dig för vad du själv tycker. Lita på dina sinnen.
Mm, det gjorde jag. Jag köpte ingen Hyundai. Jag litade på mina sinnen.
Precis. Men det var ändå ganska många som köpte en sån här Pony eller den här väldigt sportiga SQP.
Ja, hur ska man uttala det? Är det Scoop? Eller SQP?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte hur man ska uttala det. Och det var väl lika stort problem både för inte bara uttala modellen utan även märket. Det tog nog några år innan folk faktiskt förstod hur man skulle uttala.
Det stod väl i någon sån här fonetiska tecken länge i annonsen och så.
Egentligen är det då Sporty Coupe, så Scoop kanske, eller S-coupé. Jag vet inte riktigt.
Ja, nu tycker jag det är dags att dra igång den här tombolan igen här. Hyundai, herregud.
Men jag har faktiskt bättre på 91. Jag vill ta en sista bil här.
Ah, okej, okay. Vad har du med på 91? Vad hände då?
Ja, den riktiga bilen som jag verkligen vill ha från 91, det är ju faktiskt den första BMW 5-serie Touring. Den är årsmodell 92, men den presenterades september 91. Och gör det snabbt då, det är alltså, den hade ju två ganska spännande saker, hyfsat spännande saker i alla fall. Och det är ju då att bakluckan, den har ju då det är en delad baklucka på bilen, så att du kan ju öppna rutan för sig. Så lite som en...
Det är så smart.
Jättesmart. Och det var ju, alltså visst, Amazon herrgårdsvagn och massa amerikanska herrgårdsvagnar från 50-60-talet hade samma konstruktion. Men det var ändå en, liksom, en liten idé just för att man skulle kunna lasta in sin lilla shopping.
Range Rover.
Ja, Range Rover också. Och så hade den en sak till som däremot inte Range Rover hade. Den hade en enormt stor tvådelad sollucka som täckte i stort sett hela taket, plåtlucka.
Oj.
Så kunde man vara, antingen så fick de i baksätet ljus och luft på sig, då fick man öppna den framåt, den här ena luckan, eller så fick de i fram istället. Men det som är den tredje saken som jag tycker är ganska intressant på den här Touringen, det är nog den enda BMWn i modern tid, bortsett från eventuellt en Z1 och Z3 kanske, som inte har den här Hofmeister-knicken eller knycken på D-stolpen eller på C-stolpen. Ja, en sån skulle jag vilja hitta, men de är ännu mer ovanliga än en 850 från första årsmodellen.
Hade kombin också spegelvända bakbälten i baksätet?
Ja, för sedanen satte man ju fast. Bälteslåset var ju på utsidan helt enkelt. Men jag är uppväxt i baksätet på en sån här 5-serie Touring. Så det vill jag minnas att nej, de har bältena centralt monterade faktiskt.
Det borde ju vara så med en kombi.
Mm.
Ja, det var 91. Det kanske finns några fler där som vi kommer upptäcka under året som fyller 30. Men vi går vidare tycker jag och drar ytterligare ett årtal ur biltombolan. Var är nyckeln?
Tryck på startknappen bara så går det igång.
Okej, okay, där.
Yep. Ja. Det går så fint.
Okej. Mm. Då tar vi fram 1981.
Mm.
Den som jag kommer tänka på först, det var ju den som kommer att firas och som kommer att uppmärksammas mest, tror jag, av 81-erna i år. Det är ju en bil som du redan har nämnt här. Och det är ju DeLorean. För den första produktionsbilen, den började byggas i december 80, men den blev inte klar förrän i januari 81. De hade ju enorma problem där i sin fabrik, i den helt nybyggda fabriken i Nordirland. Det var ju, de hade fått enorma stödpengar från den brittiska staten och för att etablera sig då i ett område där det inte fanns så mycket jobb. Det var som också inte fanns så mycket av, det var ju erfarna bilarbetare, så att de hade en ganska lång uppförsbacke att starta igång den här fabriken och få igång produktionen och få igång någon form av kvalitetsarbete. Men DeLorean var ju en otroligt omtalad bil redan innan den första bilen lämnade bandet där. Jag tror att det var i mitten av januari 81. Och då fick man ut ett gäng där som man då egentligen inte var helt... Man visste att de inte var helt färdiga. Men man hade ju lovat att leverera dem. Det var ett otroligt tryck. DeLorean var ju verkligen... Folk hade väntat länge på den. Det betalades pengar för kontrakten på DeLorean för att vara först med att få sin bil. Så att de var verkligen pressade att få ut de här bilarna ur fabriken och få upp dem på båten och så skicka iväg dem till USA. Och de där veckorna som de stod på båten mellan Irland, Nordirland och när de kom till östkusten i USA. Det var ju en tid när de på fabriken visste att de hade visstat vad som skulle hända när de kom fram, att det skulle bli massa problem med de här bilarna som knappt satt ihop. Men de fortsatte att tillverka ännu fler istället.
Visserligen tillverkades de då i Storbritannien i Nordirland, men det var ju ett amerikanskt företag och de var ju från början då helt inriktade på att sälja bilarna i USA och inte i Europa.
Nej, just det, precis. Så att det var ju bara för att komma åt stödpengarna som John DeLorean etablerade sin bilfabrik i Dunbury utanför Belfast. Men det ledde ju till en väldig massa följdproblem som till slut gjorde att företaget gick under.
Men ni har inte ni båda kört en sån här? Jag har aldrig fått möjlighet att köra en DMC-12.
Jag måste säga att jag hade samma låga förväntningar som Fredrik kanske hade när han skulle köra Renault med den här motorn, PRV6an. Och när jag fick köra en sväng i en DeLorean med den här motorn, så blev jag minst lika positivt och överraskad. Jag gillar verkligen bilen. Man sitter jättefint i den här låga kupén och breda med den höga den här centralrörsramen som sticker upp då på ungefär. Det är ju samma grundkonstruktion som Lotus. Eftersom det Colin Chapman och hans gäng har varit inblandade i det här. Men och sen så tyckte jag att den här motorn då som sitter bakom föraren, den svarade jättefint och det var en skön växelföring. Jag gillade, det var inte supersnabb styrning men väldigt balanserad och fin styrning. Så det kändes, för mig kändes det verkligen som att det var en icke-förlöst bil. Det här var ett orört exemplar som en typisk DeLorean som jag körde, en sån här som har gått ganska lite men stått väldigt mycket och inte åldrats. Alla material har inte åldrats med någon större värdighet, utan det är mycket konstiga liksom plaster och material i inredningen så här som inte, och gummilister och så här som inte var ordentligt utprovade helt enkelt.
Men när du säger icke-förlöst så tänker jag också på att själva modellen hade ju också kunnat, om den hade fått chansen att tillverkas i några år till, så hade den ju liksom kunnat fått sätta sig liksom och blivit bättre.
Absolut. Om de inte hade haft den där pressen och få ut den här, om de hade vetat, om de haft någon som vetat hur man byggde bilar i den här, så hade de ju kunnat göra ganska mycket av den här och inte haft den där pressen på att få ut så otroligt många exemplar. De hade ju en produktionstakt som var helt osannolik. När 81 var över så hade de tillverkat jag tror det var 7000 bilar. Kanske ännu fler, 7500 bilar. Men bara 3000 av dem var sålda. Så att de stod ju redan efter första året stod de med ett otroligt överlager. Så att det gick ju bara, det höll ju bara till 82 det här. Sen så fick de lägga ner helt enkelt, men gick i konkurs. Men det tror jag är en bil som, och den är en typisk sån här bil som kommer att valsa runt nu 40 år, DeLorean 40 år, det tror jag blir en stor grej i år. Och välförtjänt, det är ju verkligen en spännande bil, men den har ju blivit mer spännande med åren tack vare vissa framträdanden i vissa filmer och sådär. En bil som jag tror kommer att talas väldigt tyst om som kom 1981. Det är ju den storheten från Frankrike. Och då tänker jag förstås på Talbot Samba. Som presenterades på hösten 81. Så det var ju också en sån här bil som faktiskt kom som 82-årsmodell. Talbot var ju ett återskapat märke som man återuppfann så att säga när PSA-gruppen i Frankrike köpte den europeiska delen av Chrysler-koncernen, alltså egentligen Simca, och i England hette bilarna Chrysler. Och då fick man ett antal bilar med på köpet, men man saknade en småbil. Och då tog man den Peugeot 104 och Citroën LNA heter den. Alltså en kupéversion av Peugeot 104. med lite kortare axelavstånd. Och så tog man och la på en front som Peugeot redan hade tänkt sig när de, om de skulle uppdatera 104, så skulle de ha den där fronten. Så då passade den bra där på den här Talbot. Och så gav den ett snärtigt namn, Talbot Samba. Och så det blev den enda bilen som med Talbot-märken som kom från så att säga PSA-gruppen. Resten var gamla Simcor. Och det blev ju också den sista, Talbot Samba blev också den sista av de här bilarna som kallades Talbot. Sen dog märket efter att Samba hade lagts ner. När den kom till, som 83 års modell till Sverige, så fanns LS som var extremt snikig, men så fanns det GLS som faktiskt hade den hade 72 hästkrafter, den hade elhissar den såg klart tuff ut alltså. En kompis till mig hade en sån här, de köpte en sån när den var 3 år gammal, en Samba GLS som hade stått då osåld på gästvagns i Akalla i typ 2 år. Som lyckades pruta till sig den där, för att de betalade typ 24 000 för den. Och det var min kompis då, Erik, som hade precis tagit körkort, så han fick ju ha den där bilen. Så vi åkte till Danmark med den här Samban. Ja, det är jätteroligt. Den gick som fasiken där med sina 72 hästkrafter, 1360 kubik. Vi fick punktering, tror jag, 2 gånger. Men då fick vi lära oss lite grann hur man uttrycker sig på danska med platta däck.
Vad är den korrekta termen nu då?
Ja, det är fortfarande höllt i dunkel. Men det värsta samband var ju faktiskt, det fanns ju rally-sambor. De var ju med i grupp A där med den här. Och det fanns ju en med 130 hästar, en homologeringsmodell. En sån kanske skulle vara trevlig. Kanske då i vitt eller med lite så här Peugeot Talbot sport stripes.
Oj, jag ser det finns 27 sådana på blocket.
Ja, precis, det är bara att välja vraka.
Ja, nej, det gör du förstås inte.
Ja, 81, vad säger ni annars då?
Ja, du har ju missat det mest spännande. Kanske det som har gett mest avtryck i bilvärlden, i alla fall inom vissa delar av bilvärlden. Och det är ju inte en bil, utan det är ju en motor. Mm-hmm. Vilken motor kan jag prata om då?
Ja du, kan det vara den kända Busso 6-an?
Nej, den kom på 70-talet. Den kom
tidigare. Ja, det gjorde den. Ja.
Det här är något mycket mer svenskt, mycket mer finmjölk. Det är Saab H-motorn som kom och presenterades 81 i Saab 900. Den byggdes ju fram till 2009, alltså i första generationen Saab 95. Så den levde ju under väldigt, väldigt många år. Och det är ju den här fyrcylindriga motorn, den klassiska Saab 4 helt enkelt, som både fanns i längsmonterad form i 900 och sedan i 9000. Och sen så kortade man ner hela motorn när den hamnade i nya 900. Så att det tycker jag ändå, den är värt att nämna. Den kom 81 helt enkelt.
Och sen var ju faktiskt den första japanska bilen att tillverkas i Europa kom 81 också. Och vilken bil tänker jag på då?
Kan det vara en Honda?
Nej, vi säger inte Honda här, vi säger Triumph. Triumph Acclaim. Den har vissa likheter med Honda Ballad, som var en sedanversion av Honda Civic. Men det är helt tillfälligt.
Det är nog bara en slump. Så att, ja.
Ja, nej. Men det var ju faktiskt Austin Rover då som de avslutade den ärorika Triumph-eran, vad det gäller bilar i alla fall, med att sätta namnet Triumph Acclaim på en Honda Civic i sedanutförande. Och så började de tillverka den i England, i Cowley. Och den blev en jättesuccé i England. Den hamnade på, redan 82 så kom den på 8:e plats i försäljningsstatistiken.
Intressant.
Eller hur? Men en annan 81 som verkligen som är kanske min favorit 81, det var ju Maserati Biturbo som kom 81.
När ska någon stiga i värde, undrar jag?
Ja. Och när ska någon ha gått över 7000 mil?
Ja, precis.
Det är ju en typisk Maserati Biturbo. Det är ju en sån här som har gått 6800 mil och som har stått några år och som kostar 68 000. Trots att den ser jättefin ut. Men det, så är det något skumt fel på den då som bara måste fixas. Men de som har dem där, de är ju supernöjda. De har ett hemlighetsfullt leende på läpparna. De har insett någonting som vi andra inte har fattat.
Fast att de inte kör med dem då, uppenbarligen.
Ja, men det är de som är ett salu som inte kör.
Ja, ja, okay.
De som går bra, de behåller dem ju givetvis. Ja. Varför ska man sälja dem då? Man får inte få något betalt för dem.
Nästa projektbil låter det som, tycker jag.
Ja, vi har ju pratat om det lite grann. Sen,
Ja, det är väldigt lockande, men sen samma mening så blir man lite rädd.
Ja,
men,
ja. Vi skulle få gå ner till en fyranummersutgivning som vi skulle ha tid att hålla på med den där bilen.
Ja.
Ja, vad säger ni? Ska vi se om vi kan hitta något mer årtal?
Ja.
Då drar jag igen här då.
Tycker jag låter
vi
bra.
Kör en lite snabb version av tombolan här. Okej, nu är vi verkligen inne på nya det här. 2001. 20 år sedan.
Hoppsan.
Oj,
vad hände då? Är det dags att börja prata om 2000-talet? Eller ska vi...
Vi går rakt in i framtiden här, fast det är dåtiden, tycker jag.
20 år sedan, det är ju länge sedan.
Ja, precis. Nej, men det en sån bil som jag minns då och som jag också ser ibland nu, och det är lite olika intryck man får då, det är ju när Volkswagen-gruppen när Volkswagens budgetmärke skulle plötsligt bli mer exklusivt. Jag tänker ju på Skoda Superb, en slags S-klass för Skoda som ju kom 2001. Och jag minns när jag såg den här en gång i Prag, och då såg man ju den i sin naturliga miljö, och då såg man ju att det var ju liksom lite upphöjd bilen, lite nästan en stadslimousin så där liksom. Och nu precis där jag bor vid ett koloniområde här, så ser jag en sliten sån här Superb med klarlagt släpp, och det är liksom ett annat intryck man fick ändå än när jag såg den här som ny i Prag. Och det var ju ett steg upp för Skoda. Så fanns det ju då i sin allra finaste variant, så hade det ju den här, vilket jag anknyter till Skodas historia, den här Lorin och Clement-versionen, som ju hade en speciell detalj. Kommer ni ihåg den?
Ett paraply var det väl?
Just det. Det stämmer, just det.
I dörrsidan.
Så den och Rolls-Royce Phantom då, som hade den lilla lyxdetaljen, helt enkelt, får man säga.
Var det ett paraply som var helt var det märkt med Skoda Superb, som man förstod varifrån det kom, eller var det ett helt vanligt paraply?
Nej, det stod Rolls-Royce på dem. De hade snott dem från mig.
Ja, precis. Bra fråga. Jag gissar på att det stod ett litet ett Skoda-emblem, ja, på dem. Så att,
ja. Hur många sådana här Skoda Superb som finns kvar där paraplyt fortfarande finns kvar?
Jag undrar hur många som ens känner till att det finns ett paraply i den där lilla dörrfacket.
Ja. Typiskt sådana grejer som när de ska skrota bilen, så behåller de i alla fall paraplyt. Så det kanske kommer finnas fler paraplyer kvar än vad det kommer finnas Superber.
Det är nog ganska fascinerande att man bygger bilen på samma platta som dåvarande Passat och A4. Att man ändå liksom låter Skoda få vara på samma nivå liksom, teknikmässigt på det sättet.
Redan Passaten hade ju rykte om så att egentligen vara en Audi till Volkswagen-pengar. Mm. Och sen så fick man då en Skoda som egentligen var en Passat, som egentligen var en Audi, för Skoda-pengar. Det vattnades i snålvattnet, rann till, om man säger så.
Det funkar ju på Passaten, tror jag. För då var det verkligen, kände folk, men jag har faktiskt en Audi egentligen, bara att jag har betalt folk för pengar. Men när det gick så långt så det blev Skoda, då var det inte riktigt lika...
Nej, det var de verkliga extremisterna som köpte dem där.
Och så var det ju ofta, fanns ju bara som sedan, den generationen.
Ja. Att, ja. Det fick ju inte bli kombi, vilket ju nästa generations Superb blev. För det skulle kannibalisera för mycket på Passat.
Jaha, så det var det häftigaste som hände 2001 alltså. Okej, vi ser fram emot...
Vi kan väl prata Jaguar också.
Ja.
Jaguar X-Type.
Just det.
För det är väl kanske inte den Jaguar som Jaguar-vänner vill prata mest om, kan jag tänka mig.
Nej, men det är ju en snygg bil.
Absolut. Och om vi då ska prata vad it's a underneath, så är ju det en Mondeo underneath, och det är kanske inte lika roligt.
Det är fyrhjulsdriven Mondeo.
Ja, förvisso.
I alla fall i början.
Även om han har en framhjulsdriven dieseljägarkombi faktiskt. Det är lite min drömmen här. För
gärna någon som har gått i taxi 020.
Ja, exakt. Nej, men visst, X-Type har ju fått väldigt mycket skit, och det går liksom, ingen har ju nämnt X-Type utan att ta upp den här förbaskade Mondeon. Men ja, visst, för de pengarna den kostade, så kanske man förväntar sig lite mer. mer under till. Men, mm. ja.
Men då har vi ju verkligen ett tema här på 2001. Det är två stycken bilar som egentligen inte är vad det är för någonting. Det var en trend då i början av 2000-talet att man kokar om soppan och reserverar den på olika sätt.
Hur man än sitter och tänker i styrelserum och funderar och sådär, så liksom det som är teori går inte alltid att bli praktik. Det är inte alltid det som man tror ska bli en jättesuccé blir det, och ibland så är det, tror man att någonting ska sälja lite men okej, och så blir det en jättesuccé. Och det här är väl ett exempel på där man hade mycket högre förväntningar, men det blev ju inte så många sålda. Man trodde ju på 100 000 bilar per år, men så blev det ju inte.
Nej.
Det blev bara 350 000 på 8 år.
Ska vi titta om vi hittar några fler roliga årtal i våran tombola?
Absolut. Ja.
Och då drar jag 1497. Nej, det var fel.
Typiskt.
1961. Vad är det? 60 år sedan?
Ja, och nu kommer vi tyvärr in på det här jag pratade om nyss, att man ju alltid belyser de här mest ikoniska bilarna som alltid är så omtalade. Och tyvärr får vi nog göra det lite igen.
Säg inte tyvärr igen, det är ju en fantastisk bil.
Ja, båda två är fantastiska bilar får man väl säga. Och då dels vi pratar kanske om den mest ikoniska, en av de mest ikoniska bilarna som funnits under 1900-talet, det är ju faktiskt Jaguar E-Type. Den presenterades våren 61 och kom till Sverige på hösten. Och så har vi den andra också, Volvo P1800. Det var ju samma sak där. Och två egentligen kan man säga engelska sportbilar i lite olika prisklasser, men båda lite mer budgetbilar får man väl säga. Om vi börjar med Jaguar E-Type så blev ju den väldigt känd just för att den var så billig, den var så prisvärd.
Ja, den kostade väl motsvarande typ 600 000 idag kanske man ska kunna säga, 2000 pund.
Ungefär något sånt där, för jag kollade då på, jag hittade svenska prislistan för 62, ja. Och då fanns den ju både som en FHC, alltså en fixed coupé, en tvåsitsig coupé med fast tak. Och sen så fanns det också som en OTS, en Open Two-Seater. Det är så den kallas i alla fall i USA. Alltså cab-varianten, öppna varianten. Mm. Och cabben var ju billigare, eller den öppna bilen var ju billigare. Så den kostade cirka 32 000 kronor att köpa ny i Sverige. Om man då tog en Mercedes 300 SL motsvarande så kostade den 47 250. Mm. Så det var ändå märkbart mycket billigare. Och prestandan var ju minst lika bra i Jaguaren. Visserligen hade Mercan en form av insprutning. Det här, sånt fint hade ju inte Jaggan. Men Jaggan hade ju en 3,8 liters XK-motor med trippla SU-förgaser. Så 265 hästar hade den. Och då kunde man ju nå 150 miles per hour. Det var ju väldigt viktigt. 240 drygt kilometer i timmen. Och det var ju ganska fascinerande.
Ja, verkligen. Och så var den ju så otroligt vacker.
Och det där tycker jag vi kan prata mer om, att du säger. För att det där är ju en myt delvis. Så att hela tiden, när den debuterade i mars 61 så ska Enzo Ferrari gå fram och sagt det här är den vackraste bilen som någonsin har tillverkats. Det är väl ingen som riktigt har bekräftat det, utan det där är någonting som man har pratat fram och tillbaka om. Och när man då läser samtida tester, både svenska och engelska, de är ganska patriotiska. Men om vi läser tyska och svenska texter, det är oftast de liksom friskriver sig från utseendet. De är inte helt övertygade om att det här är en så snygg bil. Jag kan citera här exempelvis Stora bilboken. Om den är vacker kan väl diskuteras. På många verkar den nog lite oproportionerlig. Mm. Och det här återkommer i många, många texter. Mm. Så att det är att det har varit att man ansåg att det här var världens vackraste bil.
Det är en efterhandskonstruktion.
Det säger jag inte. Smaken delas ju alltid. Men det var väl en ganska udda form när den kom. Kanske lite nästan flygplansinspirerad. Och vår kollega Jon Remmers skrev om det här väldigt, väldigt fint när han skrev om Jaguar E-Type för några år sedan. Och det är just det att om man går tillbaka lite, några år tillbaka i tiden, så kan man ju tycka att den påminner delvis om en D-Type, alltså racebilen, tävlingsbilen, fast i en lite mer utsträckt form. Och den har ju en lite udda form, det får man ändå säga, om man jämför med hur andra bilar såg ut på den tiden.
Ja, det är ju lite det här flygplansskrovsformen, fuselage, liksom, att den går in med trösklarna och sen så...
Hjulen är långt inne i hjulhusen, kan man säga.
Verkligen långt inne, så det är långa överhäng. Jag tycker ju coupé-modellen är mycket vackrare än den här cabben.
Ja, det tycker jag. Alltså, många gillar ju Roadster eller OTS-en för att den är så...
Det är inget fel på den, men...
Nej, absolut inte. Men jag har alltid föredragit FHC eller coupén också. Ja. Men däremot så det är det att några år in i produktionen, när man hade kommit med upp, det här 61-64, så hade man en 3,8 liters motor. Man hade en fyrväxlad så kallad mosslåda som är lite speciell, kan man säga. Den är osynkad på ettan. Och man får växa ganska långsamt med den här växellådan. Men den är väldigt, väldigt stark. stark, men lite udda karaktär på, kan man väl säga. Men sen då några år in i tiden, då, till 65 då, då satte man ju en 4,2 liters motor, man fick en helt synkad fyrväxlad låda, andra stolar och sånt, man gjorde den lite mer komfortabel helt enkelt, bilen. Och då ytterligare ett år senare så kom ju då 2+2-varianten. Och den har ju ett minst sagt karaktäristiskt utseende.
Lite längre axelavstånd.
Längre axelavstånd, längre dörrar, ett högre tak, väldigt upprättstående vindruta, just så att man skulle få plats med ett litet baksäte. Mm. Men mitt tycke så är ju fortfarande, ja, den tidiga kupéerna de snyggaste.
Ja. Samtidigt så ser man ju verkligen att de har ju varit ganska, man tittar på dem hur de har fått lösa det här med till exempel med avgassystemet. Ja. Det får ju liksom inte plats egentligen.
Nej.
Det hänger under bilen. Det är så uppenbart att det här är en konceptstudie som har fått hjul, så att säga. Det, den är inte ritad för att vara anpassad till verkligheten. Den är ganska kompromisslös på det sättet. Man har hållit kvar vid grundformen trots att det har inte varit praktiskt egentligen att göra det.
Den har ju ett tävlingsbilskonstruktion, kan man ju säga. Jag menar, på, ja, om man kollar på en D-Type, då gick de ut precis vid framdörren. Då räckte det, började man inte ha något långt avsnitt. Då räckte det med att dra ut det direkt bakom hjulet. Mm. Här var man ju tvungen att ha lite mer, ja, ljuddämpare. Så att det är ju, men visst, det är också bilen sin form, just att den har sitt väldigt sluttande parti nedanför, eller bakom bakhjulen helt enkelt. Det går upp ganska mycket kraftigt och så kommer avgassystemet i mitten.
Jag såg en sån här kupé i trafik för inte så länge sedan, på utfartsleden här från Stockholm, och återigen så slogs jag ju av hur otroligt liten den är. Den, när man ser den på bilder och när det inte finns någonting att jämföra med, så känner man sig som en ganska stor och långsträckt bil.
Mm.
Men när man ser den i trafik idag så är det ju en liten fjutt.
Ja.
Och det säger ju mer om hur bilarna ser ut idag än hur det var då. Då måste de ju uppfattas som verkligen den här Grand Touren och fyllde, verkligen tog plats.
Men det är just att den har ju ändå en ganska speciell konstruktion. Det märks ju verkligen att det är en vidareutveckling av gamla racebilarna. Man gjorde ju två prototyper på slutet på 50-talet, början på 60-talet, som är egentligen vidareutvecklingar på D-types. De hade delvis, någon av dem hade aluminiumkaross och sånt där. Det använder man ju inte på riktiga produktionsbilen. Men det är ju det att den har ju en väldigt, om man öppnar motorhuven på en D-type, för det är ju i princip halva bilen. Framskärmen av motorhuspartiet sitter ihop, är ihopskruvat. Och så fäller man ju den här framåt då.
Mm.
Och då blir bilen ganska naken och ganska tom under till. Men när man då tittar in vid motorn, då är det ju att halva bilen är ju en rörromskonstruktion i princip. En tvackverkskonstruktion. Så att framför torpeden så är det bara väldigt, väldigt många små, vad ska man kalla det för? En rör- och balkram. Det hela motorn och främhjulupphängningen sitter fäst i. Så att det blir liksom, den är lite sådär fågelbo, höll jag på att säga. Men lite åt det hållet som öppnar. Och så likadant med bakaxeln. Den är ju lika fascinerande den. Det är ju en individuell hjulupphängning baktill med individuellt fjädrade hjul. Den har 4 stycken stötdämpare och fjädrar, så 2 på varje sida. Och så sitter då den här då konstruktionen med sina drivaxlar, sitter ju då ihopsatt med hela hjulupphängningen. Och den här då sitter ju en egen liten ram, en liten vagga, så kan man säga. En konstruktion alltid inmonterat här då med de centralt monterade bromsskivorna och sånt där också. Så att det här har ju blivit någonting som blev väldigt, väldigt i princip standard i hotrod-världen runt om. Att man använde Jaguar-bakaxlar. För det var ju så lätt att placera in den här. Det var ju bara 4 skruv som var den på plats.
Mm.
Så det är lite, ja. Och det är likadant när man ska serva en sån här eller byta bromsar eller någonting. Då tar man ju bara ner hela den här vaggan. Och det blir ju helt tomt bak hjulhusen.
Mm.
Så att jag tycker det är en väldigt spännande konstruktion på många sätt. Och de är ju väldigt trevliga att köra. Och en fantastisk motor.
Ja, de är fantastiska att köra. Jag har ju fått nöjet att köra en sån här flera gånger. Och det är otroligt trevlig bil på vägen. Och det är, på det sättet så känns det ju inte liten när man sitter i den på vägen.
Nej, nej.
Utan man kan ligga och köra i bra tempo länge och den är väldigt, och den är rolig även i låga farter. Det känns verkligen när man lägger i jätten och släpper upp kopplingen, så tar den nästan en skutt framåt, för den är så lätt. Trots att man tror att det kanske är en tung och svårkörd bil, så är den är med från början.
Och det är mycket tack vare den här motorn. Det är en riktig klump, den här XK-motorn. Den är väldigt tung, den är väldigt stor och den kanske inte är, ja, hyfsat sofistikerad är den då. Det är ändå dubbla övliggande kammaxlar och liknande, men det kanske inte är riktigt en italiensk högvarvig sak, men den är otroligt otroligt stark de här motorerna. Och det är det som ändå gör att den blir så lättkörd som den också är, även på låga varv.
Min enda erfarenhet av Jaguar E-Type är att jag har burit runt en motorhuv hos plåtguren Bengt Blad. Och då kan jag säga att då tycker man inte heller att den är liten.
Nej.
Den är ju enorm.
Den är enorm, den där jäkla motorhuven.
Och vi var tre man för att lösa det. Ja.
Och sen så pratar vi om P1800 då. Det är också en sån här som kommer att uppmärksammas mycket, tror jag, under året.
Också för sin skönhet.
Absolut. Jo, men självklart är det så. Och där var de kanske inte riktigt lika. Den hade vi ändå lite mer konventionell form. I E-Type kan man säga var lite mer revolutionär än den. Och sen påminner om racebilarna eller tävlingsbilarna. Så P1800 har ju sin Peder Petterssons fantastiska formgivning där. Men den har ju ändå lite 50-tals influerat med sina fenor och liknande. Det är en otroligt fin bil, verkligen.
Men där kan man väl också prata om när man ska jubilera. För det som hände 61 var ju först och främst att den hade svensk premiär. Den hade ju också salongspremiär. Men i Sverige så var det ju då, visades den upp för pressen då på våren 61.
Just det.
I Kungälv, i Fars Hatt, restaurang och hotell som ju fortfarande finns kvar.
Publiken hade sett den på bilden och sådana saker redan under 1960, så den var inte helt ord, det var inte samma, för E-Type var ju verkligen en bomb, i alla fall så har den beskrivits som när den kom till Genève och avtäcktes där, att det var ingenting som man hade koll på innan att den skulle komma dit. Hon körde ju utställningsbilen från England i sista sekunden till Genève. I hög fart.
Nästan rekord, inte riktigt, men nästan rekordtid.
För att komma fram. Det var lite den här Tati-filmen med bilutställningen. Trafik, att man skulle verkligen dit. Och det var jätteviktigt med en bilsalong. Liksom, att det var då som allting började.
Men det är intressant att försöka sätta sig in i hur man såg på bilarna då. För det är ju oftast väldigt lätt i efterhand. Och liksom, ja, du vet att det var en revolutionerande, slog ner som en bomb. Det var inte en enda människa som tittade på de andra bilarna. Men finns det väl en sanning i det också på den där. Men just när man tänker på P1800. Jag menar, hur stor nyhet det var egentligen utanför Sveriges gränser, det är lite intressant att se, för i Sverige blir det alltid en stor nyhet när det kommer en sportvagn från Volvo liksom. Det är ju otroligt. Och sen kanske man kanske hade ett lite mer, det är ljummet intryck ska man inte säga, men man kan inte säga att Volvo Sport eller P1900, att det blev ett fiasko. Men
jo, men det kan man väl ändå kalla ett fiasko, kan man inte det?
Det var ju någonting som, om man var lite bilintresserad, så känner man till att det där kanske inte var den bästa produkten de har byggt, om man tänker sporten. Den är extremt charmig.
Nej, de lanserade i motvind.
Ja. Ja, men precis. Och då undrar man om kanske folk var lite mer restriktiva även för den nya sportmodellen från Volvo.
Men sen också att den byggdes i England då, och Amazon var ju visserligen den första högerstyrda Volvon, men det var ju med de här bilarna som man tog sig in i Storbritannien också på många andra marknader med vänstertrafik. Och då, det öppnar ju för att man kan sälja mer bilar.
Ja, verkligen. Förstås. Och det var ju verkligen dubbelbrittiskt på det sättet. Jag menar, Prestige gjorde plåtarna i Skottland och så byggdes bilen hos Jensen Motors i England. Liksom. Så att, och de första bilarna, det eviga tjatet, höll ingen superkvalitet, och det ska man väl inte erkänna att de sista, senare bilarna är inte heller något under av precision när det gäller karosserna. Men de blev mycket bättre i alla fall när de flyttade till Sverige, Olofström. Men sen körmässigt så kanske...
Ja, den lanserades ju av Volvo som en imagehöjare. Det var ju för att skapa, det var ju inte för att sälja hur många som helst, utan det var ju för att skapa en ny bild av Volvo och visa att man kunde få lite uppmärksamhet enkelt och ha något nytt att visa och så här. Och sen var det ju den kända mekaniken från personbilarna som satt under skalet. Men jag tror inte att man i sina vildaste fantasier hade föreställt sig vilken otrolig betydelse ändå P1800 fick för Volvo. Än idag så håller man ju på och refererar till den här bilen. Och även till den här kombimodellen ES har ju fått vevas om igen när man lanserar nya modeller, och att det är ofta man lyfter fram just P1800 som en inspiration och en förebild även i sen tid.
Det är kanske för att Volvo är, ja, det är elakt att säga att de inte har försökt senare, men de har väl oftast, de har gått tillbaka till, de har varit lite präktigare har de varit kanske de senare modellerna som har kommit ut. Sen visst, man har försökt med 262 och 780 och C70, men det har aldrig riktigt blivit samma genomslag som P18. Den hade ändå, ja.
Ja, och sen så förstärkte man ju P1800 genom när man då lanserade de här 780 och 260 och C70. Då var man noga med att och att påminna om P1800. Så den har ju verkligen, ja. Så det är ju kanske den modell, Volvo-modell, som har spelat minst roll vad det gäller intäkterna för Volvo. I alla fall en av dem som har spelat minst roll kanske. Och ändå så har den spelat väldigt stor roll i hela företagets, så att säga, identitet.
Ja, verkligen. För många bilföretag är ju ganska duktiga på att de skäms ganska mycket för sina bilar som är 10 år gamla. Men P1800 är nästan alltid, inte i rampljuset är fel att säga, men den har liksom varit accepterad. Mm. De har verkligen varit stolta över den här modellen, och den har fått stå liksom i finrummet även när den var 5 år gammal som bil liksom, eller har utgått. Så
att... Jag tycker att man pratar ju om hur mycket snygg karossen är, men då ska man ju sätta sig i den också och se inredningen. Det är ju en otroligt fin instrumentering, otroligt fina detaljer i dörrsidorna. Allting är säkert inte billigt, för det är inte mycket annat som vi känner igen från andra Volvo-modeller, utan det är verkligen påkostat och jättesnyggt. Mm.
Men sen måste vi ta upp kopplingen mellan E-Type och P1800 igen. Den blir ju än tydligare, och också den som gav P1800 sitt rykte. Och det är ju Descent, eller Helgonet. För det var ju meningen att de skulle köra en Jaguar E-Type i början, men att de fick inte ta på någon bil. Och då ställde ju Volvo upp en P1800 istället. Så att det finns ju även någonting där. Och den tv-serien bidrog ju verkligen till att den kanske blev en sån snackis även utanför Sveriges gränser. Och även så länge. Man refererar ju alltid till Helgonet när man pratar om P1800. Så att, ja.
Ja, hur många P1800 finns det som har Roger Moores namnteckning på insidan av bakluckan?
Men det är också kul med en skådespelare. Så han har ju haft de här privat, även när de var nya och senare, om jag förstått det rätt. Och han har ju också varit en ambassadör för modellen.
Mm, verkligen.
Ja, verkligen. Och för Volvo allmänt. Volvo har ju kopplat på det. Han körde ju C70 cab. Och jag tror även han hade X90 och sånt där på slutet också. Och det var nog... Jag har inte sett de dokumenten, men jag skulle gissa att han inte betalade fullt pris för de bilarna.
Det kan han vara värd.
Han betalar lite mål.
Exakt, ja, men det är värd. Och det är ju roligt ändå att de har kopplat an, och allt tack vare eller på grund av hur man nu ser den här P1800. Så att, ja. Men sen måste vi ändå gå in på det med att köra. Vad tycker ni? Nu har vi väl alla kört P18, så att vad ska man säga?
Ja, om vi tar det positiva först då. Samma som med 850 där. Insugsljudet är ju underbart. När det brölar till där i SF-gasarna med de här öppna luftfiltrarna, det är ju jättebra. Det är kul.
Men du säger just det, att det är lite bröligt.
Ja.
Det får man säga positivt. Det låter inte, när man trimmar en sån här motor hårt, så här kommer jag bli hängt för. Men det är rätt, det blir inte rätt, det blir ett vackrare ljud. Det påminner inte mer om att det går närmare en formelbil, utan det blir att det låter mer, helt enkelt. Ja. Kan man ju säga. Men det går också lite fortare. Så att, men jag kan både se att just att den är ganska, jag menar, B18 och B20-motorn, det är en ganska robust maskin. Kanske inte mest tekniskt sofistikerade, men ändå, den har sin skärm. Så att. Men det känns ju sportigt. Man sitter ju väldigt lågt i en P1800. Så att när du bara sätter dig bakom ratten, då tycker man med benen rakt fram. Så att jag menar, det känns ju väldigt sportigt i alla fall.
Ja, men jämfört med allting som finns idag av nya bilar, så är det ju superkul att köra P1800.
Ja, absolut, absolut.
Det är ju, återigen så är det det här med vikteffekten, att man har ju ändå, även om det inte är en jättestark motor, så är det ju inte en särskilt tung bil heller. Den är ju väldigt alert. Och som sagt, att kunna sitta i, ja, man sitter med ganska raka ben och med en stor ratt i knät, men jag föredrar absolut det snarare än att ha någon med tillbehörsratt. Hur har du i din 1800E, Joakim? Är det originalratt i den, eller?
Det är absolut originalratt i den bilen. Tyvärr är den ju lite ombyggd. Nu har vi ju tjatat om 45 gånger i den här podden. Men den är ju trevlig att köra. Men jag skulle i alla fall inte försöka ändra utseendet på bilen så mycket. Sen är det ju så att E-modellen har ju den här försänkta säkerhetsratten. Som kom väl redan 68, tror jag, om jag minns rätt. Och dessutom inredningen i E-modellen är inte heller som de här första. De första årsmodellerna har ju en fantastiskt fin, med mycket krom och väldigt försänkta mätare och en otroligt vacker tvåekrad ratt med hålborrad och sådär. Så att riktigt så ser det inte ut i de senare. De är lite mer...
Lite enkla kanske, att den här armén av ekonomerna kom in där och förklarade i läget.
Ja, jag tror, man säger egentligen inte, för alla mätare är också unika för just P1800. Så att det blir liksom sådär, men jag håller med, det ser billigare ut, men jag är inte säker på att det var så mycket billigare att göra det där, faktiskt.
Nej, okay.
Så att, men visst, vissa förenklingar finns ju, speciellt på slutet på de här sista EN och ES-modellerna. De har ju dörrsidorna innan på en P1800 bestod ju av många delar. De hade ju de här fantastiskt vackra armstöden och stängningshandtagen som var en, ja, ni vet ju själva hur den ser ut, den sträcker sig lite snett och man ser paneler på slutet, då fick de ju bara en pressad panel kan man säga, med ett litet plasthandtag från den i principen 140. Så att, ja visst, det blir billigare på slutet. Det blir det.
Jaha, vad händer mer 61 då? Vad kan man mer, vad är det mer för 60-åringar som har vi någon mer okänd 60-åring?
Pontiac Tempest.
Ja, just det. Kan du berätta hur det fungerar med den böjda kardanaxeln?
Nej, det kan jag absolut inte göra, men jag tycker ändå det är fascinerande att den första 2,5 årsmodellerna att den har liksom, det är ju en Chevrolet Corvair fast den har motorn fram.
Ja.
Från 64 framåt så blev det ju en rambyggd bil med bakhjulsdrift, en klassisk muskeljänkebil. Men de här första 3 årsmodellerna, eller 2,5 årsmodellerna, de har ju faktiskt en självbärande kaross.
Mm-hmm.
Han ser ju både V8-or kommer senare som liksom väldigt starka stora V8-or. Man gjorde exempelvis, man typade in en kombivariant som hette Super Duty bara för att man skulle kunna få bakaxel, alltså en transaxelbil med bra viktfördelning och en stor stark V8 i fram. Men det jag tycker är mest intressant är den här lilla fyran som man tog fram som heter Trophy 4. Så då delar man i princip en V8 på hälften och så fick man fram en stor 3,2 liters fyra. Och sen manuell låda och sen transaxel. Så i princip så har man en Porsche 944 fast i en 60-tals konstruktion.
Och en riktigt snygg kaross också, Pontiac Tempest.
Ja, den är jättesnygg. Först hade den här tvådelade grillen och sen efter ett år så fick den en hel grill. Men jag tycker de är verkligen fascinerande för de är liksom, det är Europabils teknik 20-30 år innan det kom i bil.
Ja, men det är ännu en sån där jänkebil som inte riktigt Nej. Är en jänkebil och därför så hamnar den lite utanför så att säga.
Det är, inte... det är så tråkigt för att det bevisar återigen att GM och Ford, mycket på GM framförallt, att de hade modern teknik och de var inte alls det här skällsord när man säger att det är så omodernt. De byggde bilar men det var ju, folk ville inte ha det. De ville ju ha de stora rambyggda sakerna och de har absolut sin charm de bilarna, verkligen. Men det här tycker jag är ganska fascinerande för det här är ändå en ganska hög tekniknivå på en bil från 61.
Ja, det blir ett mål att få med en sån i klassiker under 2021.
Jag har letat upp en redan så jag jobbar på
Vad
det.
Bra, du är på gång redan. Du har redan skrivit artikeln.
Nej, det har jag inte gjort. Härligt. Jag har fotat det har jag gjort. Nej, det har jag inte gjort. Nej, jag har hittat sånt. Jag vill skriva den. Så det kan vi försöka göra.
Ja, men om någon hör det här och har en Pontiac Tempest så får de ju också förstås höra av sig.
Ni får gärna höra av er om ni har en 64-65 också. Det är fantastiska bilar. Men det här var kul att få skriva lite mer om de första generationen. För den är verkligen, jag kan inte säga att den är okänd, men lite bortglömd ibland.
Så vill jag se hur det fungerar med den där böjda kardanen.
Absolut. Vi kan nog plocka isär den på den bilen. Så.
Ja, nu börjar det sina här i våran biltombola. Vi har en lapp kvar, säger jag.
Oj.
Ska vi se vad som står på den? 1946. Det är väl inte... Ja, det är 75 år sedan.
Ah.
Ja, 1946, det var ju ett mycket spännande bilår som år. För det var ju då som det började komma igång bilförsäljningen i Sverige efter kriget. De allra flesta bilarna som kom ut på marknaden, och det var ju mer eller mindre omkokta förkrigsbilar där man hade kvar verktyg och kanske till och med delar som låg i fabrikerna som hade ställt om till krigsproduktion och nu skulle de börja köra civilproduktion igen. Det var ju många engelska bilar som återuppstod 45-46 och franska bilar, Citroën B11 till exempel, den började tillverkas igen. De kom igång tidigt och 46 så blev ju faktiskt Citroën det mest sålda bilmärket just för att de kunde leverera. Men det kom några helt nykonstruerade bilar också 46. Kommer ni på någon?
Jag funderar på vilket land det kan vara till att börja med. Det är en kombination av olika förutsättningar för att kunna lyckas med det. Men jag kan inte riktigt... det borde ju varit USA eftersom man inte hade haft krig på kontinenten själv. Men samtidigt så kanske det ändå inte var det för man hade ju haft en stenhård militärproduktion i fabrikerna.
De stora Ford, de lanserade i årsmodell 46. Det var ju en 42 som hade, de hade gjort om lite grann med V8. Och den blev ju verkligen en symbol i Sverige för freden. Med fred kommer Ford var deras reklam. Och de hade en, kanske lite konstigt nog efter bombningar och så här, men med atomkraft. De kallade den för atomflott. Med den nya bilen för atomåldern. Så det var inte bara negativt med atom, kärnvapen och så. Och den var ju då, men den blev ju storsäljare. Och sen så Chevrolet, de hade ju också sina gamla konstruktioner. De här kom ju, Chevrolet 46 blev ändå en tydlig årsmodell. Men det var ju, byggde ju mycket på gamla. Men från Frankrike kom en helt nykonstruerad bil som visades på Paris-salongen 1946 på hösten. Och den hade alltså konstruerats under kriget i Löndom. Och jag pratar inte om Citroën 2 CV, utan jag pratar om Renault 4 CV.
Ah.
En svansmotorbil med fyra dörrar som man då faktiskt hade konstruerat i hemlighet medans Renault-fabriken var omställd till att bygga krigsmateriel. Och kommersiella fordon.
Jag vill inte säga Renault, för att jag vet att just den fabriken i Flens heter den väl, var ju rätt hårt bombad. Så att kunde man börja tillverka också då 46?
Det kom igång lite senare, det gjorde det, men man kunde visa en färdig bil. Och det finns ju snack om att det här var ju också precis som Volkswagen, så var det ju en svansmotorbil. Man hade ju då tagit intryck av Volkswagen redan före kriget, och man skulle ju bygga en fransk Volkswagen så att säga. Men sen så finns det ju då källor som säger att Ferdinand Porsche var inblandad i konstruktionen av det här, men det finns också lika många källor som, eller fler kanske, som motsäger detta. Han satt visserligen i franskt fängelse för krigsförbrytelser, och han var inbjuden att titta på den här modellen, men fransmännen hade ingen lust att släppa in honom egentligen, så de hävdade då att bilen var i princip färdig när han fick se den första gången, så det fanns inte mycket att göra. Men det var ju en väldigt lyckad modell i alla fall. Den levde ju då fram till 1961 i Frankrike och sålde ju över en miljon exemplar. Jag fick köra en sån här för några år sedan, en decapotable med, alltså med öppningsbart sån Capri Coach-tak. Trots att det är en väldigt liten bil och trots att det är en väldigt liten motor, så är det ändå en fullvuxen bil på det där härliga sättet som 50-talets folkbilar kan vara. Fyra dörrar, men det finns plats, man sitter bra, tycker jag ändå man gör. Och den är tillräckligt snabb för att hålla en vanlig takt, hänga med i trafiken. En annan bil som också var ny var ju faktiskt Dyna Panhard, också fransk, som kom 46. Också på hösten, samma bilsalong. Men sen var det ju mest omkokt. Från Sverige kom ju Volvo PV60 ut. Ja, det var ju också en 30-talskonstruktion i grunden. Som hade visats redan. Var det 44 den visades i Stockholm tillsammans med PV:n?
Ja.
Den började tillverkas som årsmodell 46. Och fyllde ju ett stort hål där. Det var ju väldigt många gamla taxibilar som var slutkörda som behövde ersättas, och även privat- och disponentbilar. Så att det blev ju och sen så dröjde det ytterligare något år innan den lilla Volvon kom, PV:n.
Ja, för förutsättningarna för bilproduktion, det var ju inte bara att fabrikerna i många fall då var förstörda, utan det var ju en materialbrist också. För vi ser ju, du pratade om Dyna Panhard där, flera av de här bilarna, det var ju lättare med tillgång på aluminium än på stål och plåt. Mm. Det har jag lite svårt att förstå. Hur det kunde komma sig.
Det har väl att göra med den nedlagda krigsproduktionen. Ja. Mycket, i USA tillverkade man 300 000 flygplan, alltså stridsflygplan, under kriget. 300 000 som då plötsligt bara stoppades. Fanns det ju en hel del att bygga av.
Mm.
Ja, det var många roliga jubileum som vi har att se fram emot under 2021. Och en del som vi nu kan pricka av, som kanske inte andra kommer att uppmärksamma. Och du som lyssnar på Studio Klassiker för första gången, du vet ju att du kan prenumerera på podden i valfri poddapp, och givetvis att du kan prenumerera på tidningen Klassiker. Just nu finns ett fantastiskt erbjudande på www.klassiker.nu/2021. Alltså klassiker.nu/2021. Där finns ett bra prenumerationserbjudande. Och med detta vill jag tacka Fredrik Nyblad.
Tack.
Och Joakim Bergqvist.
Tack.
Och jag heter Karl Egelius. På återhörande.
Fantastisk episod av Studio Klassiker, och OK-förlaget producerar fler poddar. I vi bilägares podcast ger vi dig nyheter från bilvärlden. Vi testar de senaste modellerna, diskuterar aktuella trafikfrågor och håller dig uppdaterad om utvecklingen i vårt långteststall. Vilken bil står på verkstaden just nu och varför? Vi bilägares podcast finns där andra poddar finns, och förstås även på vår hemsida www.vibilagare.se/podcast. Välkommen att lyssna!
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.